Hörs jag nu? Var det något fel? Nu hörs jag, va? Ja. Jag hamnade på en predikan i Bulgarien där jag blev tillfrågad. Hannes, du kan väl predika, va? Vi hade varit där och haft ett ungdomsmöte med ett team jag hade åkt ut med. Och på kvällen innan så kom en av ledarna och bara, ja men är det någon som vill predika? Du, Hannes, du känns väl trygg i det här. Jag var lite naiv av mig och bara så här, ja men det är klart, jag ska väl predika. Sen slog det mig, Hannes, du har ju faktiskt aldrig predikat innan. Och dessutom det här med att predika med tolk, det är ganska svårt. Så att den predikan blev inte, landade kanske inte så i god jord på alla sätt. Men jag har efter det fått be väldigt mycket att den helige ande verkligen fått leda i det och få gett dem som var där någonting genom det lilla jag sa. Och för att lite upprätta mig själv så tänkte jag att jag ska testa att köra den predikan här hos er nu. Men man får tänka att nu har jag lite annat i bagaget. Ett år av bibelskola och lite andra erfarenheter. Så jag hoppas att jag kan tänka ge mer nu. I oss människor finns det någonting som är väldigt mänskligt. Att vi börjar tänka, är jag tillräcklig? Har jag gjort nog? Är jag på rätt väg? Att vi börjar väga och mäta allting hela tiden. Och när jag var yngre, nu ska jag springa hem. När jag var yngre så tänkte jag mycket så. Jag tänkte på tron lite som ett talsystem. Där om jag gjorde bra så var det som att jag fick gå mot det positiva, gå mot det negativa. Det kunde vara allt möjligt, som att jag kanske tog en chokladbit hemma och när mina föräldrar sa, nej men Hannes, har du tagit chokladen? Så sa jag, nej, jag tagit chokladen. Eller så kanske jag låtsades sova när mina föräldrar satt i bilen och vi skulle gå in. Och så frågade de, är du vaken Hannes? Så jag svarade inte att jag var vaken. Men sen så kanske jag gjorde lite bra saker. Jag kanske gav godispeng för veckan till tiggan utanför ICA. Och jag kanske gav min favoritpenna till en klasskompis. Och då tog jag långsamt steg hitåt. Detta är en liten bild som jag levde med under en tid. Så insåg att det här kan inte stämma. Sen när jag kom upp i skolan lite högre så insåg att det här är lite närmare det systemet som karma då, för er som vet det. Det är inte en god ton på tron, utan det gjorde att man hela tiden försökte sträva efter att göra gott. Och jag tror inte att det är riktigt det som tron vill leda till. För i mitt inre så såg det verkligen ut som en tallinje, att val antingen förde mig närmare Gud eller längre bort från honom. Det här säger ganska mycket om människans logik, och att vi vill ha det logiskt. Men det säger inte så mycket om Guds hjärta. För problemet med den här tallinjen är att det är helt fel. Problemet är att den placerar mig i mitten. Det är jag som rör mig mot Gud eller som tar steg bort. Det är jag som avancerar eller misslyckas. Men Bibeln beskriver en annan bild. Att tron är inte prestation, utan det är relation. Jesus säger i Johannes 15:4, förbli i mig så förblir jag i er. Så det är egentligen det Bibeln säger, att det finns två positioner. Att leva i gemenskap med Kristus eller att leva utan den gemenskapen. Att det finns bara två lägen. När vi lever med Jesus då följer ett liv som samt formas av honom också. Inte för att vi försöker bli goda, utan för att hans liv pulserar genom oss. När vi lever med Jesus då följer ett liv som formas av Jesus själv. Inte för att vi som sagt försöker bli bättre. För goda gärningar är inte vägen till Gud, utan det är frukten av att Gud redan är nära. I Jakobsbrevet 2:17 så står det, så är också tron i sig själv död när den inte har gärningar. Och den här texten har kritiserats lite för att det man många tolkar som att om inte jag handlar i min tro så tror jag inte. Men det jag tror Jakob egentligen säger med den här texten är att om jag tror så ligger att Jesus genom mig påverkar mitt liv och får mig att göra det goda. Liksom frukten växer. Gärningarna är inte rötterna, det är frukten av att vi lever tillsammans med Jesus. Så det är naturligt att leva med Jesus är att han får oss vandra sida vid sida med honom mot det positiva. Vi vandrar alltså med Kristus. Men då kommer ju frågan, vad händer om jag skulle välja att, nej men ja, det här med Jesus, nej, men, nej, utan vänder ryggen mot honom, börjar gå åt andra hållet, ta mitt pick och pack och sticker. Det här berättar ju Bibeln väldigt tydligt om i en text som många nog har hört väldigt många gånger. Jag kommer läsa stycken nu ur Lukas 15, 11-24. Där står det så här. En man hade två söner. Den yngre av dem sade till sin far: far, ge mig den mögenheten som ska bli min. Då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare plockade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt drabbades det landet av en svår svält och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sade: hur många arbetare hos min far har inte mätt i överflöd, och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom: far, jag har syndat mot himmelen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarma sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa till honom: far, jag har syndat och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till honom: där, ta fram den finaste dräkten och klä på honom och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta, för min son var död men har fått liv igen. Och han var förlorad men är återfunnen, och festen började. Den här liknelsen är kanske den mest avslöjande bilden av vem Gud är. Att sonen, han har ett misstag. Han bryter relationen på djupet med fadern. Han begär sitt arv i förtid. Och det är i den här tiden vad som att säga: ja, men jag önskar att du var död. Jag önskar att inte du fanns längre. Han lämnar inte bara hemmet, han lämnar sin identitet. Och ändå är det inte sonens fall som är centrum i berättelsen, utan det är faderns kärlek. Att när sonen till slut vänder om så gör han det inte bara i tro utan i desperation. Han planerar sitt tal, han hoppas på att inte återupprättelse. Han är redo att vandra långt för att komma ens i närheten av det han en gång hade hos fadern. Men så möter han något han inte riktigt hade räknat med. I vers 20 så står det: medan han var långt borta fick hans far se honom. Fadern har alltså stått och spanat lite efter honom. Han har sett efter honom, inte en gång utan gång på gång. Gud är inte liksom likgiltig för vår frånvaro. Han står inte bara där och väntar och ja, men om de kommer tillbaka så kommer de tillbaka. Utan han står där och spanar efter oss. Han står där och tittar efter oss. Och så händer det här som ja, men inte kunde hända på den här tiden. Fadern springer. I den här kulturen var det ju ovär äldre män främst att springa. Och, ja, men den här kärleken som fadern har, det bryter de gränserna. Det gör att han tar det här steget, gör det som man inte kunde göra. För Gud, han är inte avvaktande, han är inte kyligt korrekt, utan han är en Gud som springer mot den som vänder om. Sonen hinner aldrig bli tjänare hos fadern igen, utan han blir son igen innan han ens hunnit be om att få bli. Här någonstans så faller den här tallinjen helt samman. För Gud, han står inte kvar här borta vid det positiva och bara väntar på att vi ska komma. Utan han är en far som aktivt går efter oss när vi är bort från honom. Han står precis bakom oss. Sekunder vi vänder oss om så står han där med öppna armar och tar emot oss. Han möter oss där vi är, inte där han är. David skriver i psalm 23, vers 4, jag tror att många känner igen det här. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, frukta inget ont, ty du är med mig. Att även när vi vandrar i det mörkaste, i det hemskaste i våra liv, så vandrar Gud precis bakom oss. Och det han vill är att vi får vända oss om och få vandra sida vid sida med honom framåt igen. För Gud, han är inte bara med oss när vi gör rätt. Han är med oss när vi gått vilse. Och den dag vi vänder oss om, då upptäcker vi att vi går hela vägen tillbaka. Vi behöver inte sträva efter, vi behöver inte kämpa i egen kraft. För Gud, han är där. Han är redan med. Med öppna armar tar han emot oss. Det finns en annan bild man oftast får höra i skolan om det här med religion. Att religionen är som ett litet berg. Att på toppen sitter Gud och vi som människor, vi ska sträva efter att klättra oss upp för det här berget. Vi kämpar och kämpar, men ingen är fullkomlig. Ingen kommer någonsin nå till toppen. Men där säger evangeliet något helt annat. I Johannes 1 och 14 så står det: ordet blev människa och bodde bland oss. Gud stannar inte uppe på toppen, utan han själv klättrar ner för berget och möter där vi är. Möter oss i dalen, möter oss i vår brustenhet. Så kristen tro handlar inte om hur långt vi kan klättra, utan det handlar mer om hur långt Gud går. Han var villig att gå ända till korset, ända till döden, för att möta oss där vi är. Och det som är viktigt att komma ihåg är att även om man själv bär på eller trötthet eller någonting sånt, så möter Gud dig precis där du är. Och då vill jag att lyssna till det här. Gud är inte som en domare som väntar på en förklaring. Far som längtar efter din närvaro. För se vilken kärlek fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn. Det finns alltid en väg tillbaka. Inte för att du lyckas hitta rätt, utan för att Gud redan är på väg mot dig. Han är guden som möter där vi är. Ta och ber.